I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas här idag. Tack för din glädje. Herre, tack för att vi får komma inför dig. Tack för att du hedrar oss med din närvaro. Tack för ditt ord. Tack för din frälsning, att du har fört oss in i ditt underbara ljus. Vi ber, kom nu helige Ande. Kom och fyll oss på nytt. Kom och tala till oss. Kom med din uppenbarelse. Kom och rikta vår uppmärksamhet på Jesus. Vi ärar dig, vi välsignar dig, vi prisar dig. I Jesu namn. Amen. Har du någonsin varit på en plats där du inte skulle vara? Hamnat där som det inte var rätt för dig att vara? Eller bäst för dig att vara just då? Medvetet eller omedvetet? Jag har en känsla av att de flesta av oss kan ha hamnat i den situationen. Vid några eller många tillfällen. I episteltexten så säger Herrens ängel till Filippos: stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Filippos reste sig och gick. Och det finns en utmaning här. Filippos, han får möta en Herrens ängel som säger till honom: gå ut på den här vägen, den stora vägen ner mot Gaza. Den ligger öde. Han vet inte vad han ska göra där, han vet inte vad som kommer hända där, men Herrens ängel säger till honom att gå dit. Och han reste sig och gick. Vi, som sagt, vi har hamnat i många tillfällen på ställen som vi inte ska hamna på, men det finns också möjlighet att hamna där vi ska hamna. Och för ett tag sedan så vaknade jag mitt i natten. Det hände titt som tätt nu för tiden. Men då handlar det om att min lille son Josef, han gnällde lite grann. Jag kan förstå att det låter otroligt för många av er, men det händer att han gör det. Och det är så här att hemma hos oss i vårt sovrum, så vi har våran säng och så har vi en madrass på golvet bredvid där Josef sover. Och då har vi gjort så att vi har lagt lite täcken och grejer så under sängen för att han inte ska krypa in under den. Och så vaknade jag då mitt i natten av att Josef gnällde. Och jag var lite yrvaken. Och som jag brukar då så vände jag mig om och tänker att jag klappar lite på honom och försöker få honom att somna om. Men först så ser jag inte till honom. Och det händer ibland när jag är yrvaken att jag inte riktigt snappar upp vart han befinner sig på den där madrassen. Så det händer också titt som tätt då att jag bara rullar ner lite grann på madrassen och klappar på honom där. Så det gör jag. Jag rullar ner, men jag hittar inte min son. Och så hör jag honom igen. Och det visar sig att han är inne under sängen. Och då vaknar jag till. Och får lite så här panikkänsla. Och jag river bort täckena och kuddarna och fiskar fram honom där inne under sängen. Och han gnäller och är lite så, men han är inte vaken. Och det är ingen fara. Han blir glad liksom när han kommer ut och får komma upp i min famn och somnar om snabbt. Och under dagen så leker han ofta med att krypa in under sängen och så där. Så han får gott plats om. Men det konstiga är ju då att han har krypit ner nedanför sängen i sömnen och in under sängen. Och det här har bara hänt vid ett tillfälle. Men Josef, han hamnade på en plats där han inte skulle vara vid det här tillfället. Det var inte optimalt varken för honom eller för mig. Men det här är på något sätt ett exempel att han skulle inte vara där. Och det kan tyckas, ja, tyckas lite lojt, så att ja, men det är lite löjligt att lyfta fram Josef som kryper in under sängen i sömnen på det här sättet. Men jag vill bara likna det vid det att du och jag kan på samma sätt som Josef i sömnen krypa in under sängen eller in på området där vi inte ska vara. Och inte att Josef på något sätt lever i uppror på det sättet. Men han hamnade där. Och jag ska inte dra liknelsen med Josef längre. Men Paulus säger i Romarbrevet 3, 23, att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det finns säkert något i dig som ploppar upp så här när du tänker på att jag har varit någonstans där jag inte borde vara. Och det här, jag tror att det kan vara både i medvetna handlingar eller omedvetna, att vi på något sätt är i en slummer, en sömn där vi bara på något sätt, nu hamnar jag här. Och jag vet inte riktigt hur jag ska hitta ut, det ligger tecken i vägen här. Men jag skulle uppenbarligen inte vara här. Vi har ett exempel i Josua bok, kapitel 9. Där Josua, han håller på att inta det förlovade landet för Herren och för folket. De gör det tillsammans. Och vad gör han då? Han driver bort folk för att de ska bo där, de ska leva i det här landet. Och så är det, folk blir rädda för dem, för de har sett att Herren strider för dem. Och helt plötsligt så kommer det några som är lite smarta då. Och de förklär sig, de bor egentligen mitt i Israels land, Kanans land som de ska inta. Och det här är gibeoniterna. Och de förklär sig och de tar torrt bröd och de tar gamla vinläglar och de klär sig i slitna kläder. Och så kommer de till Josua och Israels folk och så säger de: vi kommer långt härifrån och vi vill sluta förbund med er. Och Josua han säger: jaha, men det kan väl inte vara någon fara att göra det. För de uppenbarligen så bor de långt borta. Och så sluter han ett fredsförbund med dem. Och det är precis det som Herren har sagt att det här ska ni inte göra. Ni ska fördriva folken som bor här. Och så fortsätter man historien så märker man att de här blir en törn i sidan. Och det finns andra folk som de heller inte lyckas fördriva som blir på samma sätt. Men det är att Josua i den här situationen så är han inte vaken. Han är inte med, han kommer inte till Gud och frågar: Gud, hur ska vi göra i den här situationen? Vad är ditt tilltal in i situationen? Är det rätt att sluta förbund med det här folket eller är det inte det? Och man kan ju tycka att det är harmlöst egentligen. Men det får väldigt stora konsekvenser. I Bibelns inledning så i början av människans historia så läser vi om hur Gud har skapat man och kvinna. Och han placerade dem i Edens lustgård fylld med härlighet och Guds närvaro. Det fanns livets träd och de hade tillgång som de hade tillgång till och de skulle råda över skapelsen. Men där fanns ett träd som de inte fick äta av. Trädet med kunskap om gott och ont. Och människan fick inte äta av det, för då skulle de dö. Men så blev det ju så att Eva åt av frukten och bjöd Adam av den. Och synden, döden kom in i världen. Och människan insåg att de var nakna. Och vad gjorde de då? Jo, de täckte sig med fikonlöv. Och inte bara det, de gömde sig för Gud i sin skam. När Gud kom så gömde de sig. Så människan var nu fast under dödens grepp och skylt sig själva i fikonlöv. Och vi gör det här på olika sätt. När vi har kommit in på något område där vi känner att det här gjorde jag. Den här frukten som såg så god ut, som såg så fantastisk ut, som jag ville smaka på. Jag smakade på den. Eller om jag omedvetet bara i min slummer kom in på ett område och hamnade där, men jag skäms över det. Jag är rädd för vad som ska hända på grund av att jag gjorde det. Så täcker jag över mig själv i fikonlöv. Eller jag täcker över mig min nakenhet. Jag täcker över min skam, min skuld. På grund av att jag har hamnat där jag inte skulle hamna. Och det, vi fortsätter i det här beteendet om och om igen. Gud leder oss in i frihet mer och mer. Han får oss att förstå att han är god och trofast. Och han har förlåtit oss våra synder. Och han är barmhärtig och nådig. Men det är ett beteende som finns för mänskligheten och som finns för de flesta av oss. På olika sätt. Jag skulle tro att vi alla brottas med detta. Men så är det ju så här att Gud är historiens Gud. Och när människan har gjort det här, man har täckt över sig, så han är skaparen och han är vår gode fader. Och han blir inte chockad över vad Adam och Eva gjorde i Edens lustgård. Vad som hände med dem. Och han blir inte chockad över vad du har gjort i ditt liv. Oavsett om det är det som hände igår. Eller om det är det här som hände för 5, 10 eller 15 eller 40 år sedan. Som är den där taggen som sitter kvar och påminns om att kommer du inte ihåg det här som faktiskt hände, som du faktiskt gjorde. Du är en avskyvärd människa. Det kommer aldrig kunna finnas frälsning för dig. Det kommer aldrig kunna finnas hopp för dig, nåd för dig. Gud blev inte chockad av att du gjorde det. Han har koll på historien. Han älskar dig och han älskar mänskligheten. Men samtidigt så är Gud en helig Gud. Så vad gör han? Han sänder sin son Jesus Kristus, sin älskade son, att dö för världen. Den död som vi var fast under sände Gud Jesus för att ta på sig vårt ställe. Det här som kanske ringer i din tanke just nu, att det här är som det sitter fast i mig. Det som den här synden som på något sätt har tatuerats in i min panna. Även om människor inte ser den, så har den tatuerats in på insidan av min panna. Den sände Gud för att Jesus skulle ta den på sig istället för dig. Paulus skriver i Efesierbrevet 2, vers 4-10. Skriver han så här. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Det här är evangelium. Kristus Jesus har frälst oss medan vi fortfarande var döda. När vi var döda, när vi var under synden, under dödens makt, när vi hade fikonlöven fästa överallt på oss, när vi hade dem för ögonen så att vi inte ville se någonting liksom. Så han dött för oss och gjort oss levande med honom. Av nåd är det. Gratis. Det är inte någonting som vi kan förtjäna genom gärningar. Ingenting som vi kan göra själva. Och han har satt oss i det himmelska med honom. Så hans verk är vi. Skapade i Kristus till goda förberedda gärningar. Vi är inte frälsta av gärningar. Men utifrån vad Jesus har gjort för oss så finns det gärningar för oss. Han har positionerat oss för att leva ut det goda som han har frälst oss till. Han har frälst oss till honom. Men vi får leva ut det goda med honom. Så vi är fyllda av hans härlighet. Vi bär med oss himlen där vi rör oss. Vi har fått del av den himmelska närvaron. I det vi gör får vi med oss det. Och som himmelska medborgare så representerar vi himlen. Och det kan se väldigt, väldigt olika ut. Vi kan ge en smak av himlen in i sammanhang som vi kommer till. Jag tänker du kan fundera på vad är himlen för dig? Vad tänker du dig att himlen är som du representerar? När du rör dig in i ett sammanhang. Vi kan få representera vi representerar det genom att vi är medborgare. Vi kan ge en god smak. Men vi kan också förminska himlen. Genom att inte göra det som är himlens kultur, Bibelns kultur. Israels folk fick lära sig det här genom att de var det utvalda folket. De var anförtrodda av Gud. De var utvalda av Gud för att vara hans eget folk. Han anförtrodde dem med att jag placerar mig själv mitt ibland er. Han kom med sin härlighet, sin närvaro och gick med dem. Och om dagen så hade de en molnpelare, molnstod ibland och en eldpelare om natten. Så de fick väldigt fysiskt se, här är Gud och han är med oss. Och så ledde han vägen för dem. Och när de hade byggt tabernaklet så var det där som Gud var, bosatte sig. Och när de var på sin ökenvandring, 40 år i öknen, så visade Gud dem genom att sänka sig och höja sig att nu ska vi gå, nu ska vi stanna. Nu är det tid att röra sig, nu är det tid att stå stilla. Nu är det dags att dra vidare. Så de fick väldigt, väldigt påtagligt vara med runt Gud och formas av att när Gud säger gå så går vi. När Gud säger stanna så stannar vi. Och de kunde stå stilla i flera månader. Och bara vänta på att eldstoden ska lyfta sig. Och Gud säger att vi ska gå. Men på grund av att Israel syndade och började tillbe en guldkalv. så säger Gud att han visserligen han ska göra det som han har lovat för dem. Han ska fördriva folken och ge dem det landet som han har lovat. Men han ska själv inte gå med dem. Hans närvaro ska inte vara ibland dem. Och Mose som är ledare för Israels folk, han ber till Gud. Han kommer och han står för folket och bönar och ber och säger: Herre, om inte du går med oss, då vill vi inte gå. För vad är vi om vi inte är ditt folk? Om inte din närvaro är ibland oss, vad är vi då? Vi definieras av din närvaro, av din härlighet, av att vi är ditt folk. Vi behöver inte det förlovade landet om vi inte har dig. Hur ska vi stå ut bland andra folk om vi inte har din närvaro? Så det är Herrens närvaro som är det viktiga. Att han går med och att han definierar oss. Och det här tänker jag leder oss till dagens episteltext om Filippus och den etiopiske hovmannen. Filippus, han lever i en mycket speciell tid. Det är uppstarten av kyrkans historia. Kyrkan knyter ju an till hela den bibliska historien, men det är kyrkans födelsedag på pingstdagen när den heliga ande utgjuts. Har ganska nyligen varit. Och den kristna tron sprider sig snabbt. Det är många som inte gillar det här och en av dem är Paulus, eller Saulus som han heter vid den här tiden. Han förföljer de kristna, dödar och låser in dem. Läser vi här från början av kapitel 8 i Apostlagärningarna så står det i vers 3: Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och släpade ut både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Och det leder till att församlingen sprids, de kristna sprids ut. De har varit i Jerusalem, men nu sprids de ut. Och Filippos han hamnar i Samaria. Samarien. Och det leder också till att folk kommer till tro där. Han bär med sig den här himmelska kulturen. Han är en representant av himlen. Han har fått ta emot Jesu verk i honom. Och han bär med sig det. Han kommer till Samarien och där får han sprida in i det sammanhanget, in till de människorna han möter, så bär han med sig himlen och han följer det som Gud säger till honom. Och det står att det blev till stor glädje i den staden. Så det här är kontexten. Och så kommer vi till det här, den här versen då som jag citerade inledningsvis. När Herrens ängel säger: stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Filippos han kallas att lämna den här väckelsen som pågår, allt det som händer. Den heliga ande har utgjutits bland de här samarierna. Och han står mitt i detta, det är saker som är på gång. Men Filippus, han hör vad Herren säger till honom och han går. Han följer, precis som Israels folk fick lära sig att följa Guds härlighet. Men Filippus, han äger livet, han står inte under dödens makt. Utan han står under livets första, Jesus Kristus. Och tabernaklet finns i honom. Paulus talar om att vi är den helige andes tempel. Och vi som församling är den helige andes tempel. Han behöver inte täcka sig med fikonlöv. Utan han får här kliva ut i... Ja, han får kliva... Istället för att kliva ut i ett område där han inte ska vara. Så kliver han ut på det området där han ska vara. Herrens ande säger till honom: gå till den platsen, den här, ja, stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Och han går dit. Trots att den ligger öde. Trots att det verkar konstigt att gå dit. Det är förföljelse. Paulus, han går till och med in i husen och släpar ut människorna. För att ta fast de kristna. Filippus är en känd kristen. Han är en av ledarna. Inte de allra högsta, men han är en profilerad person. Så han riskerar sig själv i detta. Men Herren säger till honom att göra det. Och han går på det. Och när vi följer texten vidare så ser han då den här vagnen som den etiopiska hovmannen sitter i. Och anden säger till Filippus, gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippus skyndade fram. Och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta. Och så läser han. Och den här etiopiske hovmannen kommer till tro. Och tar med sig evangeliet tillbaka till Etiopien. Traditionen säger att den etiopiska kyrkan kommer genom den här etiopiska hovmannen. Så Filippus han väljer att kliva in i det som Gud visar. Han väljer att vara vaken. Han väljer att lyssna till Gud. Och här finns spänning i fältet. Gud han söker oss. Han vill ha våran vakenhet, våran uppmärksamhet, våran känslighet. Han söker oss för att vi ska få modet, känsligheten att få kliva in i sådana här saker med honom. Han vill inte att vi ska vara slumrande. Han vill inte att vi ska tappa modet och inte gå på det som han säger, trots att det verkar konstigt. Det är utmaningen för oss, inbjudan för oss. Samtidigt så står han där med sina öppna, nådefulla armar och säger, kom min älskade son, min älskade dotter, när vi har gått fel väg, när vi har slumrat till, när vi har missat. Jag kan tänka på så många gånger när jag har tänkt att jag borde göra det där, men sen så har jag hittat alla de här ursäkterna i mig själv varför jag inte ska göra det, och så har jag sen inte gjort det. Och Jesus står där och säger, kom och jag välsignar dig och sänder dig på nytt. Så jag tror att idag får vi komma till Jesus och ta emot hans nåd. Vi får ta emot hans skakning i våra liv. För vi går igenom en tid när det skakar också. Och jag tror att han vill sända oss in i nya situationer. Att han vill väcka oss för det som han har för just oss. Så vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att vi får, precis som Filippus, ta emot dig, Herre. Om det är för första gången så ber jag att du, Herre, kommer och räddar oss, Herre. Herre, jag ber att du kommer och tala till oss oavsett var vi är på våran resa. Jag ber att du leder oss in i mer av din sanning, att du väcker oss nu, Herre. Tack, Herre, för att läsarrörelsen på 1800-talet talade om de väckta. Jag ber att vi får erfara att vara väckta på nytt. Att du väcker oss till en ny nivå, Herre, idag. Kom, helige Ande, med uppenbarelse. Jesus, jag ber att vi får se nya situationer när vi går härifrån idag. Herre, jag ber att du möter de som lyssnar på det här hemma. Det är helige Ande, att du kommer in i varje hem. Jag ber att du du talar på nytt att din nåd och din kärlek som frälste oss när vi redan var döda, den som leder oss in i förberedda gärningar, att den etiopiska hovmannen, den finns redan där på vägen. Han finns redan där. Vi behöver inte leta upp honom, utan du vet vart vi ska gå. Herre, jag ber att du öppnar våra öron så att vi hör vart du sänder oss. Så vi tackar dig, vi prisar dig. Du som är vår kung, vår frälsare, vår Herre. I Jesu Kristi namn. Amen.